Om du skulle försöka sammanfatta det kristna livet i två uppmaningar, vad skulle det bli då? Vänd det lite till varandra och diskutera det. Om du skulle sammanfatta det kristna livet i två uppmaningar, hur skulle de se ut? Samtala lite grann med varandra. Vad handlar det om egentligen? Ska vi se, har vi några förslag? Någon som skulle vilja ge ett förslag?
Ska jag älska Herren med hela ditt hjärta och din
nästa? Ja, då har du en väldigt bra sammanfattning. Ja. Och man kan också säga det med de orden som Johannes säger i första Johannes brev. Det är egentligen samma sak men uttryckt lite annorlunda. Han säger så här i första Johannes 3 och 23 som också är en av texterna i anslutning till dagen. Detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra. Så som han har befallt oss. Och det är egentligen samma sak som Fredrik sa. Alltså det handlar om en relation uppåt. Att växa till i tro, i kärlek till Gud. Och det handlar om en relation till varandra. Att växa till i kärlek till varandra. Så enkelt kan man egentligen uttrycka vad det kristna livet går ut på. Att växa i kärlek, i tro på Jesus och att växa i kärlek till varandra. Och det är egentligen vad också texten som vi hörde handlar om. Om man tänker på lärjungarna så skulle man kunna beskriva deras resa som liksom, ja, det är en vandring längs en pil. Där de började med att de möttes av Jesu ord, följ mig. Och där började deras speciella resa. Där de mer och mer lärde känna vem Jesus är. Och jag tror att det här med att växa i tro eller växa i kärlek till Gud, det första som det handlar om, det är att förstå vem Jesus är. Att börja förstå vem han är, att börja tro på honom. Att helt enkelt böja sig vid korset. Det är det handlar om. Många gånger så tror jag att vi uppfattar det, eller åtminstone lever som att det är både början och slutet. That's it. Att lära känna Jesus. Att erkänna sin synd. Att komma till honom. Och sen liksom, sen är det inte så mycket mer. Men det var ju egentligen, det är egentligen bara början. Det är ju bara början. Det är därifrån allting börjar. Därför att, tänker vi sen på lärjungarna, så var de ju med om väldigt, väldigt mycket som förändrade deras liv. Och jag tror att vi skulle kunna räkna upp många, många olika saker. Men tänk bara på undret med de 5000 som mättades av 5 bröd och några fiskar. Där lärjungarna fick ha en liten del. Och där de liksom tog steg i tro. Mer och mer insåg vad Jesus kan göra. Mer och mer insåg hur han kan förändra omständigheter. Och det tror jag också. Det här med att växa i tro. Att växa i tillit. Att växa i kärlek till Gud innebär att vi ser hur Gud också kan förändra omständigheter. Och det får vi vara med om på lite olika sätt kanske. Ibland dramatiskt. Helena och jag, vi såg här för någon vecka sedan en En film, Faith Like Potatoes. Hur många av er har sett den? Ja, fascinerande. Vi tyckte nog att dokumentären som har gjorts i anslutning till filmen var ännu bättre. Det handlar om en lantbrukare i Zambia som får fly därifrån i inbördeskriget och hamnar i Sydafrika. Och så småningom möter Gud på ett dramatiskt sätt och börjar ta Gud på orden och få vara med om otroliga saker. Och bland annat då vid ett tillfälle där det torkar i hela landet så säger Gud till honom att du ska plantera potatisar. Och alla säger till honom att det är fullständigt dårskap. Du kommer inte få en potatis, det är så torrt. Men han gör precis som Gud säger och han planterar potatis på hela sitt fält. Och när säsongen kommer sen så får han den största skörden som han har sett i det området. Stora potatisar. Och alla inser att wow, det här var något som Gud hade gjort. Och kanske inte så dramatiskt alltid för dig och mig. Men visst upplever vi hur Gud kan förändra omständigheter och han ger oss de där upplevelserna vid olika tillfällen i livet. Jag tror särskilt när vi är unga i tron. Men också när vi liksom går ut i tro och när vi liksom inte har någon annan utväg än att lita på Herren. Kanske det är en orsak till att vi får se så lite här i vår tid, i vårt land. Därför att vi har så många skyddsmekanismer. Vi har ju egentligen allt. Vi har en trygg pension, vi har en trygg inkomst, vi har en trygg bostad, vi har ett tryggt land. Trygghet, trygghet, trygghet från vaggan till graven. Och därför så kanske vi aldrig upplever det här behovet av att lita helt på Gud. Och det är därför som jag uppmanar många, alla som kan och inte minst ni ungdomar, ta en chans i livet att åka ut. Kanske ett år, kanske några månader. Och pröva på vad det vill säga att lita på Gud. Utan alla kryckor vi har hemma. Eller hur Fredrik? Visst är det fantastiskt när man är ute till exempel på Logos eller Dolos. Eller ute på något annat sätt. Och inte ha all den trygghet som vi har hemma. Och få uppleva hur Gud faktiskt förändrar. Han kan förändra våra omständigheter. Det är också ett steg som vi får ta. I vår relation till Herren. Men också att växa som Petrus säger i sitt brev. I nåd och i kunskap om Gud. Att inse att oavsett hur jag har det. Så räcker faktiskt Guds nåd hela vägen. Hela vägen ända hem. Och att det Jesus har gjort är fullständigt tillräckligt och att du och jag inte kan lägga någonting till det han har gjort. Idag är det ett helt otroligt utbud av olika vägar och olika saker som lockar. Och jag tycker att jag kan inte slå upp en tidning idag knappt utan att se någon annons som annonserar det här med yoga till exempel. I olika former. Det kan vara hatha yoga, tantra yoga, svarupa yoga, viraya yoga, bikram yoga och så vidare. Allt är taget från sanskrit eller från något indiskt språk. Och det har också sin grund i hinduismen. Man försöker alltid försköna det till bara någon metod. Men det går inte att frikoppla det egentligen ifrån det som det ursprungligen är. Att förverkliga dig själv, att se inåt, att upptäcka Gud inom dig. Det är egentligen vad det handlar om. Det handlar om inte beroende av Gud, utan egentligen ett oberoende där du hittar Gud inom dig själv. Det är likadant med healing i olika former. Och jag slog upp det där med healing och blev förbluffad över hur många olika former av healing det finns idag. Andlig healing, aura healing, ljus healing, plus healing, reconnective healing, reiki healing, spiritual healing, trans healing, ängla healing. Finns massor. Och allt det där söker människor idag därför att man vill hitta någon form av mening med livet. Och Paulus säger i Kolosserbrevet, allt detta har vi i Jesus. Du hittar dig själv genom att du hittar dig i honom. Och det är därför som Jesus säger i Johannes evangeliet, det vi hörde, att hur viktigt det är att växa hela tiden också i beroende av honom, i beroende av Jesus. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i inträdet, så kan vi det inte heller om vi inte förblir i honom. Det är där som jag växer. Förbli mig. Utan mig kan ingenting göra. Och detta är ju det paradoxala i det kristna livet. Att både att ta steg i tro, men också inse att jag kan ingenting egentligen. Jag kan absolut ingenting utan Jesus. Det är i honom som jag är någonting. Det är i förbindelse med honom som någonting kan ske i mitt liv. Så det här är den ena delen av det kristna livet. Att älska Gud, att växa i tro, att växa helt enkelt i ett beroende dag för dag. Men sen kommer det andra också, som både Johannes säger här, detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra som han har befallt er. Och när Jesus talar i liknelsen om vinstocken så säger han ju också detta, bli kvar i mig, men sen mitt bud är detta, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Väx till i kärlek. Eller som det står i Galaterbrevet 5 och 6, en tro som får sitt uttryck i kärlek. Och Paulus går så långt när han talar om det här i Galaterbrevet, 5 kapitlet och 6 versen. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Ska man översätta det idag? I ett liv med Jesus har det ingen betydelse om det är konfirmerad eller döpt eller sitter på din plats i kyrkbänken. Allt beror på en tro som får sitt uttryck i kärlek. Det är det hänger på. En tro som får sitt uttryck i kärlek. Eller som den här sången säger på engelska, they don't care how much we know unless they know how much we care. De bryr sig inte hur mycket du och jag vet, om de inte vet hur mycket du och jag bryr oss. Det är därigenom, det är liksom det konkreta uttrycket. En tro som tar sig uttryck i kärlek. Det är av frukten som man ska känna oss. Hemma har vi gjort någonting som vi inte har gjort tidigare. Vi har planterat några pumpafrön och de har börjat växa. Det är fascinerande. Vi har planterat om dem nu en gång. Gjorde vi igår. Det är därför den här är lite, inte riktigt så stark i skälken. Men visst är det vackert redan nu. Men det är klart att vi har gjort det här av en orsak. Det får ju inte bara bli en massa gröna blad här, utan det vi ser fram emot är ju faktiskt frukten. En stor och härlig pumpa hoppas vi att det ska bli. Kanske ni får komma hem och smaka på den. Tänkte faktiskt sätta den i komposten och pröva det en gång. Ja, men det är ju frukten som man egentligen ser fram emot, eller hur? Och det är därför som kristen tro, det är en sån motsats till både yoga, hinduism, allt vad detta rör sig om. Därför att det handlar bara om att söka inom sig själv, förverkliga dig själv. Det är bara du. Men kristen tro är så vardagsnära. Det handlar om mig i relation till mina trossyskon. I relation till mina arbetskamrater. I relation till mina grannar. Och det är där som egentligen kristen tro prövas. vardagsnära. Väx till i kärlek. Vad handlar detta om? Vad betyder det egentligen att växa till i kärlek? Jag tar bara några exempel och det kan betyda så oerhört mycket mer. Jag tror det betyder att älska genom att förlåta. Att förlåta varandra. Att förlåta oförrätter. Att inte gå och bära på agg. Att inte gå och bära på bitterhet. Utan leva i förlåtelse. Det är ett sånt där konkret uttryck. Att växa till i kärlek. Det handlar om att faktiskt ovänner kan bli vänner igen. Att räcka varandra handen. Att inte leva kvar i ovänskap. Att leva i försoning. Och att sprida försoning i din och min omgivning. Där vi finns i vår vardag. På vår arbetsplats. Att växa till i kärlek innebär också att visa omsorg. Konkret vardagsnära omsorg där vi går fram. Att växa till i kärlek innebär att tjäna. Att tjäna osjälviskt. Att tjäna vaken med den gåva som han eller hon har. Det står så här också i första Johannesbrevet. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Med handling och sanning. Inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Jag vet inte om du läste den här artikeln i Dagen om, det var väl dryg vecka sedan det var ett reportage om församlingen United, Öresundskyrkan i Malmö. Jag blev fascinerad av det. Det är en församling som har växt oerhört mycket under senare år. En mycket ung församling. Men vad jag fascinerades av, det var liksom vad de, hur de skulle, när de beskrev vad präglas vår församling av. Och då sa de ungefär så här, att vi har kommit överens om att dela både livets fram- och baksida med varandra. Att dela livets både fram- och baksida med varandra. Att umgås brett med grannar, arbetskamrater, studiekamrater. Att umgås öppet och ärligt och inte bara visa en stark fasad. Och där tror jag vi har mycket att lära, vi inom frikyrkligheten. Där vi ibland blir experter på att bygga upp den där fasaden. Och liksom inom kanske det skriker, tänk om någon visste hur jag har det. Men i kyrkan ska man ju ändå visa upp en fin fasad som visar att nej, men allt är okej, allt är bra. Tänk om vi hittade de där formerna där vi kunde umgås helt naket och helt öppet. Det är därför vi har våra små grupper bland annat. För att vi ska få chansen att i en mindre grupp vara mera sårbara för varandra. Kunna dela på djupet med varandra. I den här artikeln om församlingen United så var det också ett citat av en före detta hårdnackad artist som heter Henrik Kackus. Han sa så här. När jag kom dit så tyckte jag att egentligen var de ju dumma i huvudet som trodde på Bibeln, som trodde på Jesus. Men det var någonting som drog i mig, som tog tag i mig. Och det var hur jag villkorslöst accepterades. Och så säger han, jag hade inte suttit här om de inte delat sina liv med mig. Jag hade inte suttit här om de inte delat sina liv med mig. Jag tror att där har vi en nyckel. Och det sägs om den gamle Johannes. Ju mer han kom till slutet av sitt liv, desto mer hade han egentligen bara ett budskap. Mina älskade, älska varandra. Mina kära, älska varandra. Han förstod att det var därav som kärleken till Gud också skulle bli synlig, konkret. Så att andra förstod vad tron egentligen innebar. Var befinner du dig idag? Om du skulle titta på ditt eget liv, var befinner du dig i din relation till Jesus? Vilket steg behöver du ta för att växa lite till? Vilket steg behöver du ta? Kanske för dig som är ung, kanske det innebär att lämna vårt trygga Sverige ett tag och ge dig iväg ut på ett äventyr där vi får testa på vad det betyder att inte ha all trygghet i Sverige runt omkring dig utan bara lita på Jesus. Men också för oss som är lite äldre, vad betyder det? Vad betyder det för dig? Vilket steg behöver du ta? Vilket steg behöver du ta i din relation till dina syskon i tron idag? Kanske det är någon du behöver försonas med. Kanske det är någon som du behöver visa omsorg. Kanske det är någon som du kan utföra en liten, liten kärlekstjänst för den här veckan. Vad betyder det i din relation till grannar och arbetskamrater? Kan du ta ett konkret steg för att din kärlek ska bli handling den här veckan? Jag vill sluta med citat ur den här lilla boken som flera har citerat tidigare. Det är aldrig kört. Det står under rubriken hjärtavtryck. Vad än våra händer rör så lämnar vi fingeravtryck. På väggar, möbler, dörrhandtag, böcker, papper, ja allt. Det är oundvikligt. Med vår beröring lämnar vi igenkänningstecken. Vart jag än går idag önskar jag att jag också ska få lämna hjärtavtryck. Avtryck av medkänsla och förståelse och kärlek. Avtryck av vänlighet och uppriktig omtanke. Må mitt hjärta röra vid en ensam granne, en ledsen dotter, en orolig mamma, en åldrande morfar. Sänd mig ut idag att lämna hjärtavtryck. Om någon säger, jag kände din beröring, må du också känna kärleken i mitt hjärta. Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för att du har bara av nåd, utan något som vi har förtjänat, fogat oss in i det sanna vinträdet. Att vi får vara förenade med dig. Att vi får känna dig. Och jag ber att vi ska växa i vår relation till dig. Växa i vårt beroende av dig. Växa i vår uppskattning av allt det du har gjort för oss, Jesus. Växa i tro på att du kan förvandla och förändra omständigheter som inte vi rår på. Men jag ber också här att den här tron ska få ta sig uttryck i praktisk vardagsomsorg. Att den ska bli konkret, inte bara ord, utan handling i mitt liv den här veckan. I min relation till mina närmaste, till grannar, till sådana som jag möter den här veckan. Herre, jag ber att vi ska få lämna hjärtavtryck. Amen.